Hi, everybody. I really hope that you buy this thought.
Sure, don't have time though.
I'm one of those rich beans.
You are one of those rich beans.
But there is a secret to tell.
Men det finns en hemlighet här också.
We are only rich in grace.
Men vi är bara rika på nåd.
But I like that you think that way. That
men jag tycker om att ni tänker i de banorna.
Keep it that way.
Ja, fortsätt att tänka då.
And also, I'm the one of those elders from Helsinki Church.
Jag är också en äldste i församlingen i Helsingfors.
Actually, I'm the youngest elder.
Och jag är faktiskt den yngste äldste i församlingen i Helsingfors.
And me and my wife, we have a ministry for Russian-speaking people.
Och jag och min fru, vi jobbar med de rysktalande i församlingen där.
I think we have a contact maybe with 60 to 70 Russian-speaking people in Finland.
Vi har ett nätverk med kanske mellan 60 och 70 rysktalande personer i Finland.
They are coming from all over the Russian-speaking countries.
De kommer från hela den rysktalande världen.
Not only Russians.
Inte bara ryssar, men rysktalande.
And there is maybe 10 to 40 people coming to the Bible studies at the time.
Och det är mellan 10 och 40 personer som brukar komma på de här träffarna eller bibelstudierna.
And this is the 6th year that we have been doing that.
Och vi har nu gjort det i 6 år.
And before that I used to be a youth pastor for 16 years.
Och innan dess var jag ungdomspastor i församlingen i 16 år.
And my wife, my family,
och min fru och min familj,
the whole church in Helsinki,
och hela kyrkan i Helsingfors,
they are sending their greetings to you.
De skickar sina hälsningar till er.
Even we don't show up here too often.
Och även om vi inte dyker upp här så ofta,
we think about you often.
Så tänker vi på er ofta.
And we are very thankful for your hospitality here.
Och vi är också väldigt tacksamma för er gästvänlighet.
This is the place really like it's very nice to come here every time.
Och det är alltid trevligt att komma här varje gång.
And we always feel that we are really like welcome here.
Och vi känner oss verkligen välkomna.
But I'm going to share you some thoughts from Hebrews 12.
Jag tänkte dela några tankar från Hebreerbrevets 12:e kapitel.
And I was given a certain time and I tried to keep it time limit.
Jag fick en tid given till mig och jag ska försöka hålla mig inom de ramarna.
I think it's very briefly something.
Och det här kommer alltså att vara ganska kortfattat.
And maybe we should pray at the beginning.
Och kanske vi ska be till att börja med.
Jesus, we would just want to thank for this morning.
Jesus, vi vill bara tacka dig för den här morgonen.
And we just want to thank for all these people here.
Och vi vill bara tacka dig för alla som är här idag.
And we pray that you may bless this morning service.
Och vi ber att du skulle vara välsignad den här morgongudstjänsten.
And we want to hear your voice this morning.
Och vi vill höra din röst denna morgon.
Speak to our hearts.
Och tala till våra hjärtan.
Through your word.
Genom ditt ord.
And we really want to get to know you better.
Och vi vill verkligen lära känna dig bättre.
Amen.
Amen. Amen.
Hebrews 12.
Hebreerbrevets 12:e kapitel.
First, just a couple words about the book of Hebrews.
Och först bara några korta ord om boken till Hebreerna.
It's a very interesting book.
Det är en intressant bok.
And there is very briefly saying there is five different warnings.
Och kortfattat så är det fem olika varningar som ges där.
For recipients of the Epistle of Hebrews.
För de som är mottagare av den här episteln.
And in the chapter 12 there is the fifth warning.
Och i det 12:e kapitlet så finns den femte varningen.
Sometimes it is said that the warnings are people that don't lose your salvation.
Ibland så säger man att de här varningarna handlar om att vi ska akta oss så vi inte förlorar den frälsning vi har.
But this is not the subject that the Hebrews is talking about.
Men det är inte det ämne som Hebreerbrevet talar om.
And here are some thoughts from the chapter 12.
Och här har vi några tankar nu från det 12:e kapitlet.
Maybe you can read that in Swedish, the verses 15 and 16.
Kanske vi kan läsa bara verserna 15 och 16 på svenska. Så Hebreerbrevet 12, verserna 15 och 16. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. Se till att ingen är otuktig eller oandlig som Esau i utbyte mot ett enda mål mat lämnar han ifrån sig sin förstfödslorätt.
I think that the main message in this chapter,
jag tror att huvudbudskapet i det här kapitlet,
is that even how hard is the pressure in your life,
är egentligen att hur mycket tryck finns det eller press finns det i ditt liv.
Don't give up your work with Jesus.
Eller hur mycket av det än finns, så ge inte upp din vandring med Herren.
And this is encouraging us to just go on by faith.
Och det här uppmuntrar oss att bara gå vidare med Herren i tro.
In the beginning of the chapter,
i början på kapitlet,
the author is saying that okay, you are facing like a quite hard time in your life.
Så säger författaren att ni möter just nu stora svårigheter i ert liv.
But the pressure with Jesus was even harder.
Men den press som Jesus gick igenom var ännu tuffare.
You haven't reached yet like that far with your pressure.
Ni har inte nått den nivån ännu.
And Jesus knows what you are going through.
Och Jesus vet vad ni går igenom.
And what was this pressure that they were facing?
Vad var då det här trycket eller pressen som de gick igenom?
We find from the book of Hebrews the forms of these pressures.
Vi hittar i den här episten flera olika former av tryck som var på dem.
Where like the social pressure.
Det fanns ett socialt tryck.
The economic pressure.
Det fanns ett ekonomiskt tryck.
Some of them they were maybe in an, even in the jail.
Det fanns även de som satt i fängelse.
Like real problems in the life.
Det var verkliga problem i deras liv.
Then in this chapter, the author is speaking about two mountains.
I det här kapitlet, eller i den här boken, så talas om två berg.
And they are speaking about two covenants.
De här bergen talar om två förbund.
The first mountain is speaking about the old covenant with law.
Det första berget talar om det gamla förbundet och lagen.
And the other mountain is speaking about the new covenant of grace.
Det andra berget talar om det nya förbundet och nåden.
The author says that you haven't come to this like old mountain, but you have come to this new mountain.
Och författaren säger att ni har inte kommit till det gamla berget, utan till det nya berget.
There is a new covenant.
Det finns ett nytt förbund.
You have found grace.
Och ni har funnit nåden.
And one question what they had also.
En fråga som de också ställde sig.
Other people were pressing them to go back to Judah.
Det var att de som tryckte på dem, eller tryckte på att de skulle gå tillbaks till den judiska regionen.
They said that it's not enough that you bury God, but you need to do something.
Men de sa att det räcker inte med att ni bara tror, utan ni måste också göra någonting.
And because of this hard pressure, people were about to give up.
Och på grund av detta hårda tryck på dem, så var de redo att ge upp.
And then they brought, the author brought up Esau.
Och sen så tar författaren upp fallet med Esau.
And he said that don't do what Esau did.
Och han säger att gör inte som Esau gjorde.
You may remember the story of Esau and Jacob.
Och ni kanske kommer ihåg berättelsen om Esau och Jakob.
Very shortly.
Mycket kortfattat.
Esau, he had the need in his life.
Esau, han hade ett behov i sitt liv.
He was that hungry.
Han var hungrig.
And he didn't recognize what was valuable in his life.
Och han kunde inte inse och förstå vad som var värdefullt i sitt liv.
And he just wanted to feel his need.
Och han behövde bara, eller han ville bara liksom möta sitt behov.
And he was not thinking what is the result of his doing.
Han tänkte inte så mycket på vad som skulle vara resultatet av vad han gjorde.
So just because of one soup.
So på grund av en tallrik med soppa.
That he can feel the problem or the need what he has at the moment.
Så trodde han att han skulle kunna möta det problem som han hade.
Because of that he lost his birthright.
Och på grund av detta så förlorade han sin födslorätt.
And he lost his inheritance.
Och han förlorade sitt arv.
And this is not speaking that that somebody lost salvation.
Så det talar inte om att någon förlorar sin frälsning.
But it's telling us that even if there's a very hard pressure.
Utan det säger istället att även om det är under hård press.
Don't think the solution that gives the solution for next moment.
Så tro inte att vad som löser det här i nästa ögonblick.
But even in the future.
Utan också i framtiden.
One day when we face the judgment seat of Christ.
En dag när vi kommer att vara i Kristi domstol.
The probably we will be rewarded.
Så blir vi förmodligen belönade.
When there will be the millennial kingdom.
När tusenårsriket börjar.
Maybe we rule with Jesus there.
Så kommer vi förhoppningsvis att regera med honom där.
And the author is saying that if you continue with Jesus.
Och författaren säger att om ni fortsätter med Kristus.
There is even in the future some things that you can wait for.
Så finns det också någonting att se fram emot i framtiden.
But if you give up.
Men om ni ger upp.
You don't lose that your salvation.
Så förlorar ni inte frälsningen.
You may lose all the blessings God wants to give you.
Ni kanske förlorar alla välsignelser som Gud har för er.
You may lose some rewards that God wants to give you.
Du kanske förlorar några belöningar som Gud vill ge dig.
You may lose your heritage.
Du kanske förlorar ditt arv.
And there is like there are good reasons why to go on.
Det finns goda skäl till att fortsätta.
And there is we are not under the law.
Vi är inte under lag.
But we are under grace.
Vi är under nåd.
And this verse 15 says.
Och vers 15 säger.
Like that. Make sure that like everybody knows about grace.
Se till att alla känner till nåd.
And I think that we should encourage each other.
Och jag tror att vi ska uppmuntra varandra.
And we are facing different situations in our lives.
Och vi möter många olika situationer i vårt liv.
And I think that the body of Christ has important part in our life.
Jag tror att Kristi kropp har en väldigt viktig del i våra liv.
When we are receiving our life from God.
När vi tar emot livet från Gud.
We can show that love that comes from God to other people also.
Då kan vi också visa den kärlek som kom från Gud till andra människor.
And in the church when people show love of God to each other.
Och i kyrkan när människor visar kärlek till varandra.
Sometimes we don't know why things are happening.
Ibland så vet vi inte varför saker och ting händer.
But we can know that we are loved.
Men vi kan veta att vi är älskade.
And we can be built up.
Och vi kan bli uppbyggda.
And we can be encouraged.
Och vi kan bli uppmuntrade.
And we don't give up.
Och vi behöver inte ge.
And there is good reasons to go on with Jesus.
Och det finns goda skäl att gå med Jesus eller fortsätta med Jesus.
Even whatever happens in our life.
Även eller oavsett vad som händer i våra liv.
And anyway, one day we will see Jesus face to face.
Och i vilket fall som helst, en dag kommer vi att se Jesus ansikte mot ansikte.
And let's follow Jesus.
Så låt oss följa Jesus.
Let's have a very close fellowship with him.
Låt oss ha en nära relation med honom.
And let's share this life of Jesus with others also.
Och låt oss dela detta med andra också.
Because we all need it.
Därför att vi behöver det alla.
And we love you.
Och vi älskar er.
Amen.
Amen. Mycket fina tankar.
Very good thought.
Och är det så att min fru lärde dig ryska?
Is it so that my wife is teaching you Russian?
Yeah.
I bibelskolan. Jag undervisade ryska i bibelskolan i Helsingfors.
Yes, Taino was teaching Russian in the Helsinki Bible School.
Och pastor Eko var där.
And pastor Eko was there.
Letade efter en rysk fru.
He was looking for a Russian wife.
Och tänkte det är bra att kunna lite ryska också.
But he thought it would be good to know some Russian.
Wow. Fantastiskt fin del.
Fantastically nice portion.
Det är nämligen så här. Att alla de här tre killarna.
All three of these men.
Är involverade med lite högre teologiska studier.
Are studying a higher level.
Och deras resa hit är en del av detta.
And the trip here is a part of their study.
Och då har jag blivit utvald att vara involverad i sammanhanget.
So I was appointed to be involved in this.
Och ska ska på något sätt bidra med lite feedback.
So I will have to give some feedback.
Men det känns för mig som att det är jag som lär av dem, inte tvärtom.
But I feel like I'm learning from that the other way.
Och det är fantastiskt fint att ha dem här.
It's very good to have them here.
Nästa person.
The next person.
Har du hört från försäljaren?
Now we have heard from the salesman.
Det ska vi höra från advokaten.
Now we are going to hear from the lawyer.
Som också är en äldste i församlingen i Helsingfors.
Who's also one of the elders of the Helsing Kitchen.
Men har också en liten advokatfirma där vägg i vägg med kyrkan.
But he has a little lawyer firm right there beside the church.
Och hans fru har jobbat som sekreterare i kyrkan där under många år.
And his wife has been working for the church as a secretary.
Säkert fått hjälp av henne i olika sammanhang med konferenser.
For many years, so she has surely helped you when you travel.
Och de har en dotter.
They have a daughter.
Och nu ska vi välkomna Jarmo fram att dela några tankar.
So, let's welcome Jarmo.
Lukas 16.
Skulle vara bra om jag kan prata på svenska.
It would be great.
Jag har levat i Sverige 3 år.
I have lived in Sweden for 3 years.
Det var i 60.
It was in the 60s.
Yeah, for a lot. For glömma.
I've forgotten.
Svensk språket.
I forgot the Swedish language.
So I'm sorry. Yeah. I would like to say the same words that my brother Pastor Ekko said.
Jag skulle vilja säga samma ord som min bror Pastor Ekko sa.
So I'm not going to do that.
Men jag ska inte göra det.
I have something to share from the Luke 16.
Jag har någonting att dela från Lukas 16 kapitel.
I have studied this parable of Jesus.
Jag har studerat den här liknelsen som Jesus har där.
I think this is the most difficult parable to understand.
Och jag tror att det här är en väldigt svår liknelse att förstå.
And it has bothered me, at least me, for several years.
Och åtminstone från mitt perspektiv så har det stört mig i många år.
It is about this unjust steward.
Det handlar om den här ohederlige förvaltaren.
And maybe we can read the passage.
Och kanske vi kan läsa stycket på svenska.
It's the verses 1 to 13.
Okej, det är alltså verserna 1-13. Jesus sa det också till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare. Och denne blev beskyld för att förskingra hans egendom. Då kallade han honom till sig och sa det. Vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare. Då tänkte förvaltaren, vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra så att man tar emot mig i sina hem när jag får avsked från min tjänst. Han kallade till sig den som stod i skuld hos hans herre en efter en och frågade den första, hur mycket är du skyldig min herre? Han svarade 100 fat med olja. Förvaltaren sade till honom, ta ditt skuldbrev och sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade en annan, och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade, 100 tunnor vete. Då sade han till honom, ta ditt skuldbrev och skriv 80. Och hans herre berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Till den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn. Jag säger er, skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon för att de ska ta emot er i de eviga boningarna när världslig rikedom har tagit slut. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna i frågan om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och om ni inte varit trogna i frågan om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata, då att hata den ene och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
Mm. It sounds outwardly that it looks like there is a rich man in the parable and he is commencing his steward who with his actions has succeeded to meet the conditions of embezzlement.
Det tycks vara här att det finns en rik man här som berömmer sin tjänare för de här aktiviteterna som han har gjort.
It's like a theft.
Det är ju egentligen stöld.
Yes, but embezzlement is the different word.
Men
förskingring
är ett annat ord.
Yeah. But the meaning is the same.
Men betydelsen är i princip den samma.
It is quite difficult to understand by the first reading.
Och det kan vara svårt att förstå det första gången man läser det.
But to me the gospel must be simple.
Men för mig evangeliet är alltid enkelt.
And there must be a simple solution.
Därför tror jag att det måste finnas en enkel lösning på det.
And that was something I was looking for.
Och det var någonting som jag letade efter.
Yeah, I think we have time to go rapidly through this passage of verse by verse.
Jag tror vi har tid att snabbt gå igenom det här bara vers för vers.
The first verse puts the parable in its context.
Den första versen sätter den här liknelsen i sitt sammanhang.
Jesus has told the parable of the prodigal son.
Jesus har just berättat liknelsen om den förlorade sonen.
So the readers or the disciples,
so läsarna eller lärjungarna,
are led to anticipate that there is going to be a similar principles as in the previous parable.
Så vi förstår därigenom, eller de förstår därigenom, att det är ungefär samma princip som nu kommer att beskrivas.
But there is not.
Men det är det inte.
There is a wealthy man and his steward.
Det talar alltså om en rik man och sin förvaltare.
And the steward is the word oikonomos.
Och den här förvaltaren är alltså ordet oikonomos.
That is like a housekeeper.
Och det betyder ungefär någon som tar hand om ett hushåll.
Förvaltare, I think that is a good term.
Förvaltare, steward, är ett bra ord.
The master receives a bad report.
Så den här mannen får höra dåliga nyheter.
And there is used this word diabolo.
Och här används ordet diablo.
And that means that these reports are like in a hostile intent.
Det betyder att den här rapporten han får, det är liksom en fientlig ton.
And it's obvious in verse 2 that the master believes these charges.
Och det är uppenbart att hans herre tror på den här anklagelsen.
He is not going to hear any excuses.
Han vill inte höra några ursäkter.
He dismisses the steward without making the possible explanations.
Han skickar iväg förvaltaren utan att vänta på några möjliga förklaringar.
Mm. And then in verse 3.
Sen i vers 3.
It starts with the soliloquy of this steward. He is introducing his dilemma by talking with himself.
Och nu börjar alltså den här förvaltaren att analysera det här genom att tala till sig själv i vers 3.
And in verse 4 he designs a cunning plan.
Och i vers 4 så kommer han upp med en väldigt smart plan.
And he decides to pursue long-term interests.
Så han bestämmer sig för att liksom gå efter de här, alltså ha en långsiktig plan.
So that is quite normal for a person who is about to get fired.
Och det är säkert ett normalt tänkesätt från någon som precis ska få sparken.
And then he puts this plan in action. He goes through all the debtors one at a time.
Så nu sätter han planen i verket och han går igenom alla de här som har sitt, som är i skuld till hans herre.
And in verse 6,
i vers 6,
he asks the first debtor that how much you owe.
Då frågar han den första mannen som står i skuld, hur mycket är du skyldig?
And it says that he answers that 100 measures of oil.
Och han säger då 100 fat olja.
That means 875 gallons of oil.
875.
Yes.
Okay, so ungefär 3,500 liter olja.
And that the amount of the debt is like 1,000 denarii, and it equals a 3 years salary of the average day laborer.
Så det här alltså 300 denarier motsvarar alltså 3 års lön för en normal arbetare.
The second debtor owed 100 measures of wheat.
Den andra som stod i skuld, han var skyldig 100 tunnor vete.
And that is around 3,000 denarii, worth of 3,000 denarii equals 8 years salary.
Och det är ungefär 300 denarier värt, ungefär 8 års lön.
Obviously these debtors were not average day laborers.
Så uppenbarligen så var de här som var skyldiga det här, de var inte några vanliga arbetare.
Att det var riksport,
då skulle de inte kunna haft en så här stor skuld.
But the verse 8 is, I think, the most difficult verse.
Men vers 8 tycker jag är den svåraste.
It is divided.
Nu delar han upp sakerna här.
There is part A and part B.
Och då är det del A och del B.
At the part A, the parabolic master comments is the word of his shrewdness.
Så den här mästaren, han berömmer honom för hur han har handlat.
Ja, yeah, he's shrewd, like I think in Swedish as well.
Okej, ja, att han berömmer hans klokhet.
Ja, yeah. And this cannot be irony or sarcasm.
Och det verkar inte vara ironi eller sarkasm.
Because of the word epaineo.
Därför att ordet epaineo,
to praise,
betyder att prisa.
And it has only a positive meaning in the New Testament.
Och i Nya Testamentet har det alltid en positiv betydelse.
The parable is closed here.
Så här slutar då liknelsen.
And from there Jesus starts to explain.
Och härifrån, eller här börjar Jesus nu att förklara.
And the teaching of the Jesus starts from here.
Och härifrån är det alltså Jesu tankar.
And he takes the reader to view this principle in God's kingdom.
Så han tar då läsaren och beskriver principer i Guds rike.
He like compares the man of this age to the God's children.
Han jämför alltså människorna i den här tidsåldern till Guds barn.
Men of this age are shrewd, more shrewd with their dealings than the God's children in God's kingdom.
Att barnen, eller den här tidsålderns barn, är visare än Guds barn.
So and the way how God's children should act,
och på det sättet som Guds barn borde agera,
in God's kingdom.
Eagles
it's said in Acts 20:35.
Står i apostlingarna 8:35.
It says that it is more blessed to give than to receive.
Det är mer välsignat att ge än att ta.
So in shortly it is the way to use money in God's kingdom is to be generous.
So at det sättet vi bör använda pengar i Guds rike är att vara generös.
And that would be clock.
Och det skulle vara
shrewd.
Wise.
Yeah. This is King James used the word wisely.
I den här engelskan bibeln jag använder så står det ordet vis.
But another translation used shrewdly.
Men ja, ett annat ord används här som är mer som klokt.
And I think this is the best translation.
Och jag tror att det är den bästa översättningen.
Ja. The most parables Jesus are teaching has applications, explicit applications.
Så de flesta undervisningarna vi kommer i kontakt med, de har specifik tillämpning.
And so does this.
Och det gör också de här.
Jesus is saying that the prudence of the steward is not the only lesson of this parable.
Jesus säger att hans rättfärdiga handlande är inte det enda som bör berömmas här.
He's also exhorting disciples to be generous.
Men han uppmuntrar också lärjungar att vara generösa.
Money is not permanent.
Pengar är inte bestående.
It is wise to use money to get something permanent with it.
Det är viktigt att använda pengar så att de genererar något som är permanent.
And this in verse 10 there's some second application.
Och i vers 10 så har vi en andra tillämpning.
This time Jesus is speaking of a person's character.
I det här fallet så talar Jesus om personens karaktär.
He who is faithful in small things will be faithful in large things.
Att den som är trofast i det lilla kommer att vara trofast också i det stora.
And in the kingdom context, he who uses money generously in order to attain eternal values.
Och i rikets sammanhang så att den som använder pengar vist
is going to be faithful.
Kommer också att vara en person som är trofast.
And then he is regarded to be worthy to put in charge of eternal resources.
Och den personen betraktas då som värdig för att sättas in i ett ansvarsfullt på en ansvarsfull plats i evigheten.
I think those eternal resources are abundant grace.
Och jag tror att de eviga resurserna är en överflödande nåd.
And then in verse 11, Jesus gives a specific example.
Sen i vers 11 så ger Jesus ett väldigt specifikt exempel.
Faithfulness in handling the unrighteous mammon.
Hur man ska hantera den ohederlige mammon.
He considers that the mammon is a small thing.
Han anser att mammon är bara en liten grej.
Yeah. And he is comparing it to the larger things, the true things.
Och han jämför det då med de större sakerna, de samma sakerna.
In verse 12.
Sen i vers 12.
It says that this earthly life belongs to God.
Står att det här jordiska livet och tillhör Gud.
And it prepares for life to come.
Och det förbereder för ett liv som kommer.
And in verse 13.
Och i vers 13.
Jesus repeats his teaching in the Sermon of the Mount.
Så upprepar Jesus här sin undervisning som han gav i bergspredikan.
One cannot serve two masters.
Att ingen kan tjäna två herrar.
and he stresses that one should make a choice between God and Mammon.
Och han betonar att man bör göra ett beslut om att eller besluta mellan Gud och Mammon.
And the Mammon here is personified and it's made parallel to the world system.
Och Mammon här är personifierad och liknas vid världens system.
And the link here between the earlier verses is
och,
the usage of money.
Och länken till det tidigare där användandet av pengar.
Christ, Jesus is like bringing us even higher to see the battle between God's kingdom and the world system in person's heart.
Jesus lyfter upp det här till en högre nivå där vi ser så att säga friden mellan Guds rike och världens system.
There are many solutions.
Det finns många lösningar
in the history of this interpretation of this passage.
När det gäller alltså historiskt sett finns det många tolkningsförslag på den här texten.
The traditional interpretation is like a monetary interpretation.
Den traditionella förklaringen är att det är en alltså en pengaförklaring här.
Ja, and this is how I see it also.
Och det är också så som jag ser det.
They are also presented sociological explanations.
Det har också föreslagits att det är en social förklaring.
And that explains well the verse 8a and B.
Det förklarar mycket väl verserna 8a och 8b.
But it doesn't take heed the verse 9 and 10 and 11.
Men det förklarar inte verserna 9 till 11.
And but I think this still is a difficult passage.
Jag tror fortfarande att det här är ett svårt stycke.
I made a very long research project.
Jag forskade mycket i det här stycket.
And I think the main teaching here.
Jag tror att den huvudsakliga undervisningen här
is that we can be as wise in the God's kingdom context.
Vi kan vara lika visa i Guds rikets sammanhang
as the unjust steward is in the world system.
Som den ohederliga förvaltaren var i det världsliga systemet.
We can realize that in God's kingdom every resource is ours together.
Say it again, sorry.
Every resource, all resources belongs to us together.
Just that. I Guds rike så tillhör alltså alla resurserna oss.
There is no distrust between us.
Det finns ingen liksom misstroende mellan oss.
So we don't need money in God's kingdom, this is what I'm saying.
Så vad jag försöker säga att vi behöver inte pengar i Guds rike.
And that's why during this time,
so därför under denna tid,
as we live in this world,
så vi lever i den här världen,
we should start to learn how to live in the God's kingdom.
So vi ska lära oss hur vi ska leva i Guds rike.
And we should be generous with the money.
Och därför ska vi vara generösa med pengarna.
Like thinking that it's not, it doesn't belong to us only.
Och vi ska tänka att de tillhör inte oss endast.
That we have the God's provision.
That we have Guds utrustning.
And of course we need money in the world system.
Naturligtvis behöver vi pengar.
And I'm not saying
i världens system.
We have to give everything we have to the poor.
Och jag säger inte att vi måste ge allt vi har till de fattiga.
But the attitude towards money.
Men attityden gentemot pengar.
Is that we it is only for the world system.
Att det är endast för världens system.
And we can use it by buying eternal values.
Och vi kan använda det för att köpa eviga saker som har ett evigt värde.
I think this was that the pastor Ed, what Pastor Eko said about the Hebrews 12.
Jag tror att det här var vad Pastor Eko sa om Hebreerbrevet 12.
Compliment this well.
Att det här kompletterar detta väl.
Yeah. Ja. It's good to be here.
Det är fint att vara här.
And we will most definitely come back.
Och jag tror att vi kommer definitivt att vara tillbaks.
Sometime.
No.
Yeah. This is a nice church.
Det här är en fin kyrka.
I love this atmosphere.
Jag älskar den här atmosfären.
Ja, I feel I'm loved.
Jag känner mig älskad.
Yeah. Thank you for receiving us.
Tack att ni tog emot oss. Ja, spännande tankar.
Tack inte.
Jag gillar när människor tar sig an svåra texter.
I love when people take the challenge and study difficult passages.
Och har den här förväntan att det finns en enkel lösning, så att säga.
And have this expectation that there must be a simple solution.
Det är lätt att liksom hoppa över de här. Man tänker att liksom, man kan inte förstå det.
It is easy to jump over these passages or just think that I'm not going to understand it.
Så vi tackar så jättemycket.
So we thank you very much.
Vi har en del kvar.
We still have one portion left.
Och han heter Pastor Tero.
His name is Pastor Tero.
Och han är pastor i Vasa.
He is a pastor in Vasa.
Och frun heter Rita.
His wife is Rita.
Och Rita har lite så här medlidande med henne.
You have for her.
I have for her.
Yes. I have compassion for Rita.
Därför att det är mycket teologi de här dagarna.
There has been a lot of theology these days.
Om ni tyckte att det här var djupt och ingenting.
If you thought this was deep, then there's nothing.
Och Rita måste sitta med och höra.
Rita has to sit there and listen.
Och sen igår så hade hon en chans.
Yesterday she had a chance.
Eller förrgår kanske det var.
No, the day before yesterday.
Att vara med Kirsten.
To be with Kirsten.
Hon blev jätteglad direkt. Jag går med Kirsten. Ni kan ha er teologi där.
You can have your theology there.
Nu ska jag prata med Kirsten.
But I'm going to speak with Kirsten.
Så, nej men det är en fantastisk par.
But fantastic couple.
Pastor Juha startade församlingen i Vasa för många år sedan.
Pastor Juha started a church in Vasa many years ago.
De tog över för någonting 8.5 år sedan eller något sånt.
And they took over 8.5 years ago or something like that.
De jobbar väldigt hårt.
They work very hard.
Väldigt internationell församling.
Very international church.
Ni kommer ihåg Anita Boye.
Remember Anita?
Den kanadensiska kinesiskan.
Canadian Chinese.
Som bor hos Alexeyev.
Here and stayed at the other
Hon kom från deras församling.
She came from their church.
Så vi ska välkomna Pastor Tero fram.
So let's welcome Pastor Tero.
Kan vi ha en bensträcka här så han går över?
Ja, varför inte? Vi kan stå upp och hälsa varandra. Absolut. Vi tar 2-3 minuter.
Det är 2 minuter.